We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
Får man säga att Kamala låter som Janice, alltså Chandlers flickvän i...
Här har man letat i huvudet. Vem är det hon låter som?
Ja,
det är nog det.
Jag tror vi är några som gör det. Och då kommer jag i alla fall fram till den här personen.
You love me, Chandler Bing.
You're gonna be the next president of the United States.
Men det är ju väldigt tacksamt att porträttera henne då, kan man ana.
Ja, men man ser man fram emot lite SNL-sketcher? Kan vi göra det redan?
Alltid, at all times. Men jag har ju sett det senaste. Jag ska komma in på det.
Vem spelar henne?
Maya Rudolph.
Ja, men såklart!
Jag trodde du skojade med mig.
Men det, du vet, man har ju också en period bakom sig där man har liksom varit mer eller mindre vaken dygnet runt av olika anledningar. Men det har ju alltid funnits nyheter till hans... Alltså, vi som vaknar mitt i natten på grund av bebisar och sådär kan alltid så här, ta fram telefonen då och kolla, har något nytt hänt och lalla. Mm. Och jag märker att det är väldigt många grejer jag har konsumerat i den här dvalan. Mm. Så det där är som bara, ringer en klocka, fast jag vet inte, jag kan inte frammana bilden.
Men det är nog många som har marinerats i valveckan, ja, som de sa till slut på CNN, ja, election week.
Ja.
För att det pågick och pågick, såklart. Det var ju historiskt många som röstade det här valet.
Yep.
En väldigt ung demokrati, ska sägas. Ja. USA, det är ju 250 år.
En sak som är lite kul med det här, jag har samlat på mig olika saker som är kul. För det har ju varit ganska deppigt den senaste veckan, eller ganska mycket så här fula sidor av vissa personer som har kommit fram. Men en av de grejer som är kul, tycker jag, det är att våran favorit Thomas Nordengren påpekade vem det är som har hittat på det här electoral system.
Jaha.
Alexander Hamilton.
Är det sant?
Han spelar en liten snutt ur den också.
Men gud, så nu känner du att dina varma känslor har avtagit kring Hamilton-musikalen?
Ja, men lite. Man är ju väldigt irriterad på det där jävla systemet.
Verkligen.
Och det är därför, jag vet inte, alltså, jag har också tänkt lite på så här hur vi ska prata om det här. För du och jag konsumerar ju väldigt mycket amerikansk politik. Och jag har därför tänkt på att det är liksom... Alltså det finns ju vissa termer som man kanske inte reflekterar över längre, men det är ju till exempel en sån sak som the popular vote. För den gick ju, förra valet gick ju den till Hillary Clinton, som vi alla minns. Det är ju liksom the popular vote, som är om varje människa hade en röst. Och det räknas liksom en röst per, hur ska jag säga? Ja, men om man hade räknat så här att en röst blir en röst på presidentkandidaten, men istället så delas det upp på ett annat sätt som Alexander Hamilton då har skapat, tyvärr.
Ja, kläckt för sig själv.
Det älskar vi honom inte för. Men och apropå the popular vote, så är ju i år blev det ju sant att det faktiskt är då den som var mest populär. Joe Biden fick mest röster hittills som någon president har fått.
Ja,
eller hur?
Otroligt.
Mer än Obama.
Så det talar ju för att det har varit en sån... De har ju haft historiskt låg turnout, alltså hur folk som faktiskt går och röstar i det här landet.
Men det är väl typ på 50%?
Ja, 55 ungefär.
Ja.
Och bland unga är det ner på 41 till och med procent. De har väldigt lågt förtroende för systemet i USA. Och jag måste erkänna att, alltså, man ser ju att folk har fått en nytändning politiskt. Att de ser att det man gör skillnad. Och du måste också ha sett de här klippen från i lördags när en hel nation vaknar till nyheten om vad som har präglat deras land senaste, egentligen 5-6 åren, med tanke på valkampanjen innan senaste valet. Och så här, så här kunde det låta på gatorna i USA. We have a real president. Och jag har bara matat med de här klippen från alla möjliga ställen. Och onekligen ser det här ett tecken på att de här personerna, som då man får anta är Biden-fans, de har inte varit lika synliga.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Mm. För Trump-fans är väldigt tydliga med vad de tycker och vad de tror på.
Mm.
För att de går på hans rallies, som inte är begränsade i hur många som får vara där.
Nej.
Och då upplever de själva att, kolla, vi är 2000 på ett fält. Då måste vi vara flest. Jag tror därför de inte har kunnat förstå och acceptera att Biden vann.
Ja.
Och jag är lite nojig också för att folk firar så hårt. För Alltså, hur kan de våga innan Trump faktiskt har lämnat Vita huset?
Det är ju snack, väldigt mycket snack just nu om att så här, kan han vägra? Alltså det är verkligen så här, nivån som det är nere på nu är ju väldigt speciell. Alltså att en sittande president ska vägra. Men en sak som jag njöt väldigt mycket av, jag har liksom samlat på mig då saker som är liksom lite roliga i det här. Och en sak som jag njöt ganska mycket av är att lyssna på när han höll det här talet då, om det var det första han höll efter att han hade liksom sagt att han var helt säker på att han skulle vinna och sådär. När han då skulle, utan att erkänna att han har blivit besegrad, ändå säga att de andra fuskade.
Mm.
Alltså det är ganska kul stil att jag har inte förlorat, men om jag skulle förlora så har de andra fuskat.
Och att han slängde sig mellan att folk skulle sluta räkna röster, demokratiskt lagda röster.
Ja.
Men sen när han insåg att så här, wait, då skulle jag ju förlora i talande stund. Så han bara, keep counting. Alltså ändrade sig på en och samma dag.
Ja, och då blev det ju det här nya som var count every legal vote.
Just det.
Och jag tänkte väldigt mycket på det. Alltså det är ju väldigt intressant retoriskt att att slänga in en sån, för det var ju då protester liksom bredvid varandra där det var alltså där demokraterna och sin sida sa count every vote. Jag antar att alla har hängt med på det här, men det är ju ett system som republikanerna har hittat på som är att man inte får räkna röster förrän på valdagen. Så därför alla som hade varit ansvarsfulla och poströstat
100 miljoner.
De rösterna kunde man inte räkna först på valdagen. Och varför man då vet att det var fler demokratiska röster var ju för att Trump hade ju uppmanat sina väljare att inte poströsta.
Ja.
Han har ju försökt att underkänna det här systemet som då republikanerna på sätt och vis är ansvariga för redan innan. Mm.
Men om man inte förstår Trump, förutom att han då gärna vill vara president bara av prestigen och sådär, och att han är en person som är driven av förakt mot sina motståndare, så är han ju immun som president dessutom. Och han är ju åtalad för flera olika brott, Trump. Och kommer vilka antagligen brott? Ställas inför rätta så fort han slutar vara president. Bland annat skattebrott, det som uppdagades.
Precis.
Att han ett år bara betalat $750 i skatt totalt.
Den tycker jag ändå typ flög förbi ganska bizarrt. Obemärkt också. Ja.
Så det är det man känner. Han har ju lyckats rubba de institutionerna innan. Vad är det som säger att han inte ska kunna rubba den här gången?
Mm.
Om han nu till slut går med på att han har förlorat. Att han kommer utse Mike Pence. Mm. Hans superfrälsta kristna vicepresident till president. Och att Mike Pence då ska benåda honom innan januari när nya presidenten ska få komma in. Så man bara förstår Trumps motivation till att vara så extremt mån om att få det här att verka vara fusk helt enkelt.
Mm.
Förutom att bara få vara president så är det också mycket på spel för honom personligen. Undrar du inte hur det har gått för Kanye West? Du kan ju tänka på Kalifornien först kanske. Mm. Där såklart var han snabbt ute och sådär.
Mm.
Där var det faktiskt ett område populariserat av en favoritserie från mina tonår i Kalifornien. Det är väldigt välmående och det är väldigt många iranier där.
Är det?
Så när jag var där, folk pratade alltså farsi med mig, bara av blotta åsynen. Av
nej, vad roligt.
Ja. Skitkul.
Ja.
Och det är väldigt typiskt för det här bougie iranier-communityt i Kalifornien. Vi snackat om Terangeles förut och sådär. Det är väldigt många iranier där. Och
alltså har vi snackat om Terangeles nog?
Jag lever ju det. Det är jag gladast för med det här valet. Du kan ju åka till Kalifornien igen i lugn och ro.
Ja.
Nej, men i OC så fick han ganska starkt stöd faktiskt, Kanye West. Det känns som att folk kunde ha använt sina röster till någonting bättre, just detta avgörande valet. Men en överraskande stat på andra kusten. Lite oväntat tycker jag. Att han fick 10 256 röster där i Tennessee. Faktiskt. Jaha. De trodde starkt på Kanye West.
Det gjorde de.
Har du hört hans tagline för valkampanjen?
Nej, jag vet inte.
Jag tror inte ens vi har nämnt den.
Nej, säg det.
In our future, we will heal. Notera att heal är bokstaverat. H-E-A-L. Stora bokstäver med punkter mellan.
Uh-huh.
Det här står för någonting.
Okay.
Det är förkortning för Hold everyone accountable to love.
Love!
Ja, så välförtjänta 10 000 röster i Tennessee helt enkelt.
En grej apropå valdeltagandet som jag tycker är värt att nämna, det är ju att man såg en riktig jävla uppgång efter George Floyd i att folk registrerade sig för att få rösta. För det funkar ju så i USA, vi har pratat om det här tidigare, att det är massa krångel. Du får bara inte bara hem ett kuvert från valmyndigheten, utan det är lite knixigare än så.
Mm.
Och väldigt mycket initiativ under valrörelsen tyvärr handlar ju därför om att bara få folk att så här, förklara för folk hur de gör för att få rösta.
Mm.
Vilket ju är så jävla sjukt också. Men det är väldigt mycket som är sjukt med systemet i USA.
Men det roliga, exakt. Det brukar vara demokraterna som kritiserar systemet. Och det är först nu som republikanerna försöker visa på att det är krångligt.
Och bara, ja. Republikanerna har ju också gjort väldigt mycket olika saker för att göra det svårare för folk. Eller svårare för, hur ska jag säga, kanske en president som då har folkets stöd faktiskt.
Mm.
Att bli president. Och det som de gör förutom det där då, att de försöker krångla till det med poströstning, är ju också att det är de som, om jag minns rätt, att det är de som ligger bakom det här gerrymandering-skiten och så. Ja. Republikan. Ja, men alltså det är ju som att, alltså, det är en grej som har blivit intressant är ju då att de på något sätt helt plötsligt ville att man skulle respektera folk som röstade.
Mm.
Men när de har liksom delvis ansvariga för att ett system har gjort det jävligt krångligt för folk.
Vi kanske ska säga det att idag är det tisdag 10 november på förmiddagen. Kanske händer någonting jättedrastiskt.
Ja, det kan det göra.
Vet. Och
han kanske sitter barrikaderad i Vita huset as we speak.
Nej, men det är jättespännande, för det är så här statskupper går till, så man förstår det. Att man underminerar systemet och man kanske får militären på sin sida och sådär.
Mm.
För att då kunna vända dem mot andra institutioner i samhället.
Mm.
Så när man var lite kände man ju så här, var är världspolisen i allt det här? Var är rektorn för allt det här?
Mm.
Och så kommer ju andra länder behöva lägga sig i, tror jag. Om det inte, typ Angela Merkel har redan grattat Biden till exempel.
Mm.
Och det är en väldigt tydlig
Stefan
markering. Stefan Löfven. Annie Lööf var extremt mycket ute och vevade. Hon kände väl sig liksom med i sammanhanget på något sätt.
Folk som inte har grattat Biden. Ja. Erdogan?
Jimmy Åkesson.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, det var som en samling av, ja, Putin har inte heller gjort det.
Mexikos president har också vägrat
det. Det är liksom, det här, just nu så känns det som att det är ett så här test för om du är en ond eller god ledare i ditt land. Mm. Om du har grattat Biden eller inte.
Väldigt tydligt.
Mm.
Och i allt det här så har man börjat titta tillbaka på hur det har sett ut när andra presidenter har lämnat över makten och hur viktigt det är det tillfället.
Mm.
Och det har varit jättemäktiga tal faktiskt. George H.W. Bush, alltså
den
pappa
äldre.
Bush.
Pappa Bush, som du kallar honom.
Så här lät det när han skulle lämna över makten.
Here's the way we see it, and the country should see it, that the people have spoken, and we respect the majesty of the democratic system. I just called Governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I wish him well in the White House. There is important work to be done, and America must always come first. So we will get behind this new president and wish him...
Alltså det som att han pratar på tvärtomspråket jämfört med Donald Trump.
Vi har ju inte sett en president bete sig så här på över fyra år.
Mm.
Och i samma veva så är det många som uppmärksammar när John McCain förlorade mot Obama. Det där historiska valet 2008. När Obama lyckades få personer som dels aldrig röstat förut att engagera sig, men också väldigt känt att han lyckades få oerhört många små bidrag till sin kampanj på under $100 som blev avgörande. Då kan man så dra slutsatsen att som gemene man engagerade sig, inte bara de här storbolagen.
Ja, det är ju också en sjuk grej med deras system, att det faktiskt bygger väldigt mycket på donationer, vilket är ju, det har ju också hänt.
Det blev ju känt det här spinningcentret vi båda har varit på. Soul Cycle. Att deras ägare är ju stark Trump-anhängare.
Oh,
ja, verkligen.
Jag har faktiskt aldrig varit på Soul Cycle.
Nej,
men
okay.
Det känns som att jag har det för att jag vet så mycket om det.
Religiöst ögonblick alltså. De visar när John McCain erkänner sin förlust och vissa börjar bua i publiken. Och det här är också viktigt. Hur en ledare på något sätt ser till att klimatet är någorlunda okej.
A little while ago,
I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. To congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. That he managed to do so by inspiring the hopes of so many millions of Americans who had once wrongly believed that they had little at stake or little influence in the election of an American president is something I deeply admire and commend him for achieving. This is an historic election, and I recognize the special significance it has for African Americans and for the special pride that must be theirs tonight.
Så jävla stort.
Ja, verkligen. Och att genom att övertyga om att han är en bra karaktär försöka hålla en god ton som det drivs om. En god ton, vi vet ju det. Det är ju, driver ju hela samhället åt ett visst håll. Vilken tonalitet som gäller.
Får jag bara säga, while we're on the subject, så måste jag bara flika in här. Nu är det som klippfestival. Men ja. Rachel Maddow hade så kul att säga om just hur det blev när Obama fick makten. För det var ju krisår som han tillträdde.
Likewise in Georgia, I won by a lot, with a lead of over, getting close to 300,000 votes on election night in Georgia. And by the way, got whittled down, and now it's getting to be to a point where I'll go from winning by a lot to perhaps being even down a little bit.
Alltså, en till grej då på att liksom inte vilja erkänna att man har fel, kanske, eller att man har förlorat. Så en extremt rolig grej som har med det att göra är ju Four Seasons Total Landscaping.
Herregud, vad talande stund det var verkligen.
Det är en sån talande stund. Och Four Seasons Total Landscaping är ett, ska vi säga som ett litet sidetrack. Det är ju typ som att de skapade ett meme själva. Och det är då att Trump twittrade ut att Rudy Giuliani skulle hålla en presskonferens. Eller jag tror att han sa liksom att hans typ attorneys skulle ha en presskonferens. Och då twittrade han först ut att det ska vara på Four Seasons i Philadelphia. Ja. Pennsylvania, förlåt. Mm. Och då tror jag, och sen så bara några minuter senare, det är inte helt så här kartlagt vad det var som hände, men förmodligen att Four Seasons-hotellet på något sätt liksom vägrade att de skulle ha den där träffen där. Det är inte helt säkert, men nästa tweet som kommer från Trump är ju då en tweet med Four Seasons Total Landscaping som då, och så twittrar han typ ut en länk till den eller någonting.
Ah, han gjorde det innan det hände alltså? Jag trodde det var en superchock.
Nej, att nej, alltså bara, det var, nej, utan då, det här var innan, att han bara, det ska hållas klockan 11 typ.
Det här, nu är det ännu värre.
Ja.
De visste det innan de kom dit.
Ja, precis. Och då, det som är då Four Seasons Total Landscaping är ju då en typ trädgårdsfirma som ligger inklämd mellan ett krematorium och en sexbutik.
Extremt talande. Ja.
Redan där så borde ju de ju fatta på något sätt att det här är så jävla konstigt. Men det är som att, alltså som jag fattar det, så är det ett misstag. De kände att de inte kunde backa ur.
Ah.
Alltså att de bara, nej, vi menar hela tiden. Det var det vi menar hela
tiden. Som de alltid gör, ja.
Och sen så håller de alltså presskonferensen på den här trädgårdsfirman. Så ni kan, ni som har helt missat det här, för det är möjligt att ni har, för det har varit så mycket olika nyheter till höger och vänster. Kolla, alltså googla Four Seasons Landscaping, så får ni se Rudy Giuliani stå där. De har liksom försökt tapetsera upp den här, alltså det är typ en garagedörr som de har försökt tapetsera upp med Trump Pence affischer, men det är fortfarande då ett krematorium till höger, en sexshop till vänster, och mitt i allt det här står de, det hänger typ en brandsläckare på väggen. Alltså det är verkligen så här, man bara, och det var en människa som skrev på Twitter, Veep wasn't this good.
Nej,
alltså
exakt.
Det är för kul.
Alltså vår eviga komediserie Veep med som, Julia Louis-Dreyfus. Ja. Och Julia har ju varit superaktiv i den här valspurten själv på Twitter och Instagram och sådär. Och fått med folk på olika kampanjinsamlingar och sånt. Ja. Så det var ju säkert kul för henne också att det var så många paralleller till just Veep.
Ja, så jävla roligt också att hon kunde twittra ut att Madam Vice President is no longer a fictional character.
Alltså, gåshuden.
Ja, jag får fan det.
Det är hela kroppen.
Mm.
Så exakt, från att det var en löjeväckande idé, så tänk om vi skulle göra en serie med en kvinnlig vicepresident. Lol, vi kör. Ja.
Och så var det kanske det någon som bara, tänk om hon är svart, och så alla bara, nej, det är för overkligt.
Ja. Men, och om man inte vet det, så är Kamala Harris, som alltså nu är ny vicepresident, hon är ju historisk för att hon dels är kvinna, dels är svart, dels är Indian American, och dels bara är biracial.
Mm.
Alltså det är alla...
Så många firsts.
Men det är också historiskt det här, för att då blir ju hennes man den första så kallade first gentleman.
Mm.
Och det, nu känner jag, det är goals.
Det är underbart.
Jag vill ju ha en trophy man, känner jag, mer än någonsin.
Ja.
Det är rätt tillvaro för mig med en trophy man. Och sen också Jill Biden, alltså Joe Bidens fru. Dr. Jill Biden, som man ska säga, om man ska vara riktigt noga. Hon kommer vara den första first lady som dessutom har ett heltidsjobb.
Men vadå? Jaha, alltså du menar som ett heltidsjobb while inte, in office?
Ja, som inte är att vara first lady.
Ah, ja, ja. För jag tänkte att Michelle Obama var ju... Men hon, du menar att hon slutade då med sina uppdrag för att göra first lady-grejen?
Mm. Okay, hon gjorde ändå väldigt mycket av det, det ska man ju verkligen säga. Ah. Men Jill Biden kommer fortsätta med sitt full-time job. Så det är historiskt på många fronter det här som har hänt, verkligen. Du minns ju hur det kändes för 4 år sedan. Och känslan för 4 år sedan blev perfekt förkroppsligad i ett klipp som kommer vara evigt. Och jag kommer tänka på det här inför att jag kollade på alltså, mitt hem på något sätt, Saturday Night Live, som är väldigt viktigt i valkampanjer. 2008 blev ju historiskt, men då var det Tina Fey, det var Amy Poehler, det var Sarah Palin, alltså det var verkligen ett så monumentalt år. Så mycket bra sketcher och så. Och i år har vi tagit in Maya Rudolph, Jim Carrey som Joe Biden, det återkommer vi till. Och Alec Baldwin är ju väldigt bra som Trump.
Såklart. Ja, han är underbar.
Men även Ben Stiller, Matt Damon har varit med och förkroppsligat olika personer.
När vi ändå håller på att minns, så kan vi väl minnas Melissa McCarthy som hans som Trumps värdelösa pressekreterare.
Gud, vad bra det var.
Vad heter han ens?
Ja, Melissa McCarthy var Sean Spicer.
Ja,
som var den pressekreteraren som ljög så fruktansvärt dåligt och genomskinligt.
Mm.
Och som jag sa, Senico skrev en bok om hur värdelös Trump är.
Ja,
men inte en anmälan att han har ljugit 300 miljoner människor i ansiktet.
Mm.
Men vi måste ju tänka på hur det såg ut för 4 år sedan. Alltså lördagen efter valet är alltid extremt stor press på Saturday Night Live. Hur de ska tolka det här och tackla det här. Och då när allting pekade mot att Hillary skulle vinna i flera veckor, hur ska SNL, som då är öppet demokratiskt, hantera det? Och då börjar ju programmet i bland det starkaste jag har sett på TV. Det är vår älskling, så många vi älskar, det är ett skämt, jag vet, Kate McKinnon, i karaktär som Hillary Clinton, som är en av hennes största rolltolkningar, går in och går fram till ett piano. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. I'm not giving up, and neither should you. And live from New York, it's Saturday night! Man hör att hon har tårar, eller hur? Gud, Kate McKinnon! Alltså, vad kan hon inte? Jävla dåre. Och det här var ju det som sen var tongången närmaste, eller tiden efter förra valet. Det var lite andra toner. Den här är snäll. Det var väckelsemöte. Alltså, det var spring break. Man undrade var så Girls Gone Wild kameramannen var någonstans.
Alltså jag måste bara hoppa in då. Ska vi se här. Var det på lördag morgonen man vaknade till att nu är det cold liksom.
Ja, så de har gjort det här på noll tid.
Exakt, för då kan jag tänka mig att för hela det här, vi som har sett Studio 60 och Sunset Strip.
Ja, absolut.
nej, men som ju är en Aaron Sorkin-serie som tyvärr bara gick i typ 2 säsonger eller någonting, men som handlar om typ behind the scenes på en sån här typ av show. Underbar Matthew Perry och Sarah Paulson i den bland andra. Mm. Men att de då på fredagskvällen mer eller mindre måste ha allting klart.
Mm.
Och då är det egentligen, alltså i det här fallet så måste det ju typ ha varit så att de under lördagen fortfarande bara håller på att snickra fram den här showen tills de kör.
Mm. Nej, men oftast gör de också två versioner efter utgång. Och jag har ju läst de här olika SNL-böckerna och sådär.
Vad menar du efter utgång?
Efter hur det går. Det här är ju cold open som det heter.
Mm.
SNL, det mesta är ju live, så ska det ju vara också. Och de har gjort väldigt många sketcher som inte var on topic för just den här veckan. Mm. För att kunna säkra upp. Och den som leder också är jätteviktig. Och det var Dave Chappelle den här lördagen. Mm. Som är väldigt bra på att fånga det här läget som USA befinner sig i. Av rasism och av fientlighet och sådär. Men just cold open, det krävs ju ganska lite kanske rekvisita för det, scenografi. Utan det är väldigt tajt inpå som manusförfattarna sitter och skriver på det här.
Mm.
Tänk dig 14 Harvard
killar.
Harvard-killar i ett rum. Så ser det ut.
Mm.
Och,
eller förlåt, det är väl några tjejer nu, men är de många? Nej.
Inkrystade tjejer. Men det är ju lite... Det är ju sämre än någonsin på den fronten just nu på SNL. De är ju medvetna om det, säger de. Men vi får se.
Mm.
Men då är det ju såklart Jim Carrey som spelar Joe Biden. Och det känns som ett bra val. Han har varit väldigt öppen med sin anti-Trump-agenda. Jim Carrey på Twitter. Och även Maya Rudolph som spelar Kamala Harris. Men det känns som att det var det här ögonblicket de hade hoppats på sedan dag ett, sedan de valde Jim Carrey. För de hade väl föreställt sig att kunna framföra just den här scenen i hopp om han eventuellt hade vunnit Biden. Och som en referens till Jim Carreys hela legacy.
We have to act graciously in victory though. We need to go forward together. Unfortunately, there are situations in life, and this is one of them, where there must be a winner and... Hey, loser.
Alltså, det är inte klart förrän han har erkänt sig förlorad.
Ja, alltså det är ju väldigt populärt med olika artiklar just nu på nätet, typ så här, kan han vägra, känns det som att de alla vill säga, fast på olika sätt, alltså vad han kan, alltså dock så ingen av dem från demokratiska hållet som jag har hört uttala sig tycker på riktigt att det är en risk, alltså att han liksom på något sätt via de här legal actions han pratar om skulle kunna på riktigt faktiskt göra någonting.
Mm.
Det verkar som att man från det demokratiska hållet ändå sitter ganska säkert.
Mm.
Men man vet ju aldrig med honom. Alltså, som mognadsgraden på honom är ju typ att man ser framför sig att han verkligen kan typ ställa en byrå för dörren på Ovala Office och sen bara sitta där.
Då menar ju vissa att Secret Service är ju inte lojala mot honom utan presidentskapet i stort. Så deras uppgift är ju att avlägsna honom om det blir så här.
Mm. Men sen har ju han sin sån där armé med, vad heter de?
Proud Boys,
exakt. De kommer säkert att komma...
De har släppt ett uttalande.
Har de? Oh, herregud.
They will make a damn good attempt at civil war if the president asks. Ganska lång text där de menar på att minsta lilla signal.
Mm.
There are millions ready with their guns to take the streets.
Det var Björn av Klen skrev i DN om de här Proud Boys... Det var ju läskig läsning, absolut. Alltså jag menar, minsta lilla tecken från honom. Alltså han har ju, Trump räds ju inte direkt den typen av retorik. Så att.
Nej, men och redan så är det så att alltså, Facebook och Twitter har insett sin förödande roll i hela det här. Från förra valet när de bara lät det här löpa amok. Fake propaganda, ryska personer som lades i valet och sen också rena uppmaningar till våld som har fått florera vilt. Men den här gången så har de nästan tagit in en arsenal som har verkligen suttit och systematiskt tagit bort propaganda och tagit bort saker som uppmanar till våld. Det var ju en man i LA som greps för att han postade en uppmaning till massskjutningar över hela USA som fick väldigt snabbt fick mycket publicitet. Så det tycker jag är ett gott tecken, att de inser sin samhällsfunktion på något sätt.
Ja. Och sen har ju Twitter också flaggat Trumps tweet under, alltså under liksom valnatten och veckan som följde, så var det ju fler flaggor på hans tweets än liksom på hans rally.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Jag har med mig en bok som många har sett på internet, tror jag, på Instagram. Det är en Instagram-vänlig bok med orange botten och lite snyggt skriven text och sådär. Och det är ju The New Yorkers Gia Tolentino som släppte sin första bok. Det är som en essäsamling kan man säga, eller en debattbok av ett slag. Mm. Den heter Trick Mirror. Alltså Falsk spegel heter den svenska titeln, för den finns på svenska nu.
Ja, jag håller faktiskt på att läsa den där, precis. Ja,
men ni vet ju vad jag tycker om att inte läsa på original engelska.
Mm.
Men det var så för mig.
Man kan, ett tips är att lyssna på den med hennes inläsning.
Kul.
Jättebra.
Nej, men apropå den här veckan så måste vi prata om det som hon fångar särskilt bra. Gia Tolentino har jag känt till sedan väldigt, väldigt länge. Hon var förutredaktör på Jezebel, som är väldigt så här kul och rapp sajt som tar sig an samhällsfrågor, men på ett väldigt drastiskt sätt. Mm. Det var mycket inspirationen för mig när jag startade en hemsida för massa år sedan. Att ta sig an samhällsfrågor, men hantera det på ett mer populärkulturellt sätt och vara lite mer roligt formulerad och vass på något sätt.
Men är inte ni lite lika på det sättet att så här, ha vuxit upp i på något sätt i så här Twitter-eran? Hon fick väl också, alltså hennes större anställningar eller vad man ska säga, alltså här kommer ju av att hon är typ high på internet, rolig på internet och på det på många liksom aktuella grejer, snabb att fånga upp saker och sådär.
Ja, men hon är bra på att också se det allmängiltiga i det som är för andra kanske basala eller banala saker. Mm. Att lyfta saker till hög status som andra inte har tänkt på. Mm. Och numera skriver hon ju i New Yorker som sagt. Mm. Och är en av deras mest profilerade skribenter. Och jag känner ju tyvärr igen lite för mycket av de texterna i den här boken.
Mm, okay.
Och jag skulle säga att det är 3 kapitel som är läsvärda. Så det här okay. kanske är boken så. Ni läser som e-bok och så.
Ja.
Jag kan skriva rakt ut vilka 3 kapitel det är. Och det är väldigt mycket bra om samtida feminism bland annat. Speciellt i relation till kommersialism. Och det tror jag har kommit upp med dig om några veckor när det här andra har lagt sig lite. Mm. För det är vi alltid intresserade av. Men nu, hon är ju väldigt bra på nätkultur och hur attityder sprider sig och uppmuntras online. Och hur nätet får oss att forma vår persona, men också formar vår världsbild. Superintressant. Det är ju ämnen man verkligen bryr sig om. Och det hör ihop så jävla bra med hur Trump-anhängare har betett sig den här veckan. Hur deras bubbla har spruckit eller burst på något sätt.
Mm.
Det finns ju klipp från att de står och demonstrerar utanför, alltså vallokaler.
Mm.
Fullt beväpnade och med amerikanska flaggor. Och då har ju många dragit parallellen till Black Lives Matter-protesterna. Att det här beteendet hade ju aldrig fått flyga. Att stå och skrika vakter rakt i ansiktet med vapen.
Mm.
Att då inte ens bli nedbrottad eller någonting.
Mm. We're going to defeat Soros and Bill Gates just like we defeated...
Och den här Facebookgruppen, du har ju säkert hört det, Britta. Stop the steal.
Nej, jag har inte hört om just den, men nej, alltså att de pratar om steal the vote.
Ja, exakt. Men det är vad som snabbt blev konspirationsteorin om det här. Mm. Och det som också Trump twittrade ut själv. Facebook bannade den gruppen till slut. På tal om att de börjar inse sin roll och sin kraft på något sätt. Och i allt det här, och i att Trump-anhängare, för att de bara känner folk som röstar på Trump, eller för att de har varit på Trump-rallys då, där det bara är såklart Trump-röstare, att de då formar sin uppfattning till att hur kan det vara någon som röstar på Biden? Eller hur kan han ha vunnit? Att de nu inte tror på det heller.
Men det finns ju också så här, det som är så tråkigt också, att det finns typ en sann grej som är att det var typ 6 döda som hade rösträtt eller något. Alltså det finns något så här exempel där det är någon, alltså där det finns typ faktiska illegal votes, och så baserar de det på, baserar de hela liksom valresultatet på det, att det är massa illegal.
Ja, det var absolut, men det kan ju hända saker som är orimliga till höger och vänster, men det har inte varit konstruerat från ett visst håll eller i stor utsträckning. Så det är ju lite olika saker. Ja. Det är det som är motargumenten. Men en bit som Gia Tolentino verkligen, där hon verkligen får till det här träffsäkra, kärnfulla, om varför vi har en sån skev världsuppfattning på grund av internet, det är i kapitlet The Eye in the Internet. Och det är, obs, det första kapitlet. Så ett av de mest läsvärda är det första.
Grattis.
Grattis, Gia. Och hon kokar ner det så här. Hon pratar om 5 intersecting problems. Då menar hon ju 5 problem som hänger ihop eller tangerar varandra på något sätt. Så här formulerar hon det. First of all, how the internet is built to distend our sense of identity. Jag behöver kanske inte förklara den. Second, how it encourages us to overvalue our opinions. Den tycker jag var sjukt intressant.
Den tyckte jag också var så fruktansvärt intressant. Det var som att jag kastade boken i golvet. Ja. Sen kom jag på att jag lyssnade på min telefon.
Och det gäller ju för båda sidor på något sätt. Mm. Att också övervärdera våra åsikter, men också vår roll på något sätt. Mm. Hur mycket vi kan göra skillnad. Mm. På gott och ont. Third, how it maximizes our sense of opposition. Och den här liksom ramade jag in, du kan se, i min inramning. Jag skriver alltid mina böcker. För det var så jävla on point. Alltså det här som Biden faktiskt sa i sitt tal, det lät så här.
It's time to put away the harsh rhetoric. Lower the temperature. See each other again. Listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans.
Att här sätter han ju fingret på vad som har fostrat den här stilen. Att se på folk som absoluta, definitiva fiender. Mm. Och där är ju internet en stor hjälp i hur nätet är konstruerat. Det är så svart eller vitt. Mm. Så hon verkligen sätter fingret på att vi känner oss så himla... att vi känner oss alienerade, men också att vi lättare alienerar andra.
Mm.
Jättesnyggt. Och sen fortsätter hon. It cheapens our understanding of solidarity and it destroys our sense of scale. Att bara för att någonting har 300 likes, det är ju en piss i havet. Mm. Det är en fis i rymden. Mm. Jämfört med över 150 miljoner som röstar. Så jag tycker det var så himla bra att få någon användning för Gia Tolentino utöver det här jag ska berätta om längre fram med the ladies och kommersialismen. Men vi får se. Det känns som att jag hoppas det, att Biden och Demokraterna ska försöka närma sig de här grupperna. För det är ett sorts utanförskap de lever i nästan.
Mm. Alltså en sak jag tänker på när du säger det där också, som jag tänkte på när jag läste henne, är ju cancel culture, alltså apropå liksom kraften på internet, att man också, att det är lätt att tro om man hänger på Twitter att det är en allmän sanning på något sätt, det är så här folk tycker, eller det här är sant för det har fått så många retweets. Det är ju liksom lätt att det blir farligt, och också att så här, känslan av att man tappar perspektivet helt enkelt. Arbetet framåt blir väldigt intressant nu, därför att Dels så har ju Trump lyckats förstöra jättemycket. Mm. Alltså faktiska saker, som, alltså permanent skada.
Mm. Alltså från världssamfundet och the Muslim ban till HBTQ och transfrågor och abortfrågan. Det är, ja, så, det är verkligen så mycket.
Verkligen. Och det känns också som att inte bara i så här faktiska liksom hur ska man säga faktiska revor i USA, så alltså också i opinion, alltså att det finns nu, alltså de här jävla, vad fan heter de, Proud Boys, att de ens existerar, alltså den typen av, vad heter den där galningen i Kenosha, Kyle what's his face, att liksom den typen av stämning existerar och den kommer ju liksom inte lugna sig. Det kommer vara väldigt svårt för Joe Biden att gjuta olja på de vågorna på något sätt. Så det är ju ett jobb som de måste göra. Jag blev ganska rörd av hur John Lovett i Pod Save America formulerade det här liksom bara som en första känsla av så här, vad händer nu?
Mm. When your house is on fire, you don't stop in the doorway on your way out and turn around and say, wow, I can't believe what we just went through. You're in panic. You're in crisis. Right. You get out. You get out. You make sure everybody's okay. You make sure that you got the dog and the cat and that everybody's okay. And then you catch your breath and you take a second and then you realize what happened.
Så jävla talande på något sätt för hur USA kanske liksom mår idag. De måste typ slicka om sina sår.
Det är damage control.
Ja.
Med så många upprivna familjer. Och det finns ju en tongång som är så här, reach out to that family member that votes for Trump. Eller så Erik Helmersson på DN, en ledarskribent, som alltid vill vara så här, bli inte ovän med era motståndare.
Mm.
Alltså det här är inte politiska motståndare i form av man tycker olika om kommunalskatten.
Nej.
Utan det här är ju gravt olika åsikter om människors värden.
Ja, och också tror jag, alltså just den där som vi är inne på lite förut, just den här liksom förtroendet eller icke-existerande förtroendet för typ statsmakten om, och medierna, och liksom blir vi lurade, alltså det är ju foliehattgrejen liksom. Det är ju jättemånga
och alla känner vi den personen som vill vara kontrarian, som vill vara lite spännande och anti och Aron Flam i umgänget i sällskapet, och den personlighetstypen har ju verkligen fått blomma ut nu. Så kan man ju säga.
Exactly.
Men Britta, det var detta för denna vecka.
Mm,
lite ovanligt avsnitt.
Det var det, men så är det ibland.
Men det här är ju jättestort. Vi kommer återkomma till det här med tanke på hur det går i veckan också.
Antagligast, ja.
Jag kanske bara vill nämna lite grejer jag har kollat på sistone på slutet. Dels såklart Queen's Gambit.
Ja, oh, gud, förlåt, jag skrek.
Satan!
Uh-huh.
Att man blir så fängslad av en schackserie.
Jag har inte tittat.
Du måste, dels är den innovativ, coolt gjord på så sätt. Men sen lyckas hon också spela så många olika lägen så bra. I en orphan girl som växer upp och har en talang, man älskar alltid det.
Mm.
En ung prodigy, kände igen mig. Och när man sen växer ur de skorna, ja. Enormt, jättefint. Och sen har jag ju såklart fått förhandsvisningar på The Crown. Och helvete, vilken säsong det är.
Oj, oj, oj.
Det är redan toppbetyg där ute.
Mm.
Ja, så det kan ni ladda för om ni inte har sett säsongen innan. Eller säsongerna innan.
Jag har ju inte det.
Ta fan tag i det. Mm. För nu snackar vi Gillian Anderson som Margaret Thatcher.
Oh, just det.
Vi pratar Lady Di, perfekt skådespelad av en ung skådis som ser ut exakt som henne.
Mm-hmm.
Jätteobehagligt.
Mm.
Och såklart Helena Bonham Carter och Olivia Colman. Så det blir en hel del kanske framöver om det.
Jag vill tipsa om en grej som ni måste lyssna på som är förra veckans P1 Stil som handlar om, alltså det är så fruktansvärt bra på det sättet som de gör så himla bra, att ta liksom ett tema som är i det här fallet Vita husets liksom renoveringar genom tiderna.
Ja, och efter berätta, varje president.
Ja, precis. Och liksom hur de har förändrats. Och apropå då att Melania ju mejade ner hela typ den historiska Rosenträdgården som ett slags sista fuck you kanske då till världen, bryr sig inte om något, bevisar sig i den handlingen. Alltså det är bland annat vildaplar som har stått där sedan Jeffersons tid.
Det var bara en slakt.
Mm, det var det. Och det blev inte ens snyggt. Alltså Kalle sa att det ser ut som en radhusträdgård.
Men alltså Vita huset måste vara så sunkigt invändigt. Som en gammal kryssning.
Ja, men precis. Men det är bland annat det här får du höra om. Och det är väldigt intressant. Liksom, Jackie O försökte liksom restaurera den här Rosenträdgården. Och så. Mm. Det är verkligen ett så fruktansvärt bra program. Så vill jag tipsa om att lyssna på det. Sen är jag superpeppad på att öppna en bok som jag har med mig vad jag går för att få en extra tid över. Den heter Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren.
Känner heter boken så?
Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren. Och det är en komiker som heter Josefin Sonck som faktiskt gick i min improv. Nej, jag gick i improv. Det är jätte... Alltså den verkar hittills... Jag har liksom bläddrat i en lite så här Miranda July som vi gillar väldigt mycket. Det där liksom lite tossiga stilen. Det är en människa, en vuxen kvinna som blir besatt av en snubbe på sitt jobb.
Som I Love Dick. Låter det som.
Ja, kanske.
Ja, så ja, det blev ju en serie med Catherine Hahn och Kevin Bacon.
Så det var det. Vi får väl återkomma om de här grejerna sen.
Ja, och jag har läst massa böcker. Så nästa vecka blir det quiz.
Du har minst läst böcker.
Ja. Jag gör ju inget annat.
Vad blir det quiz?
Det blir quiz på lite olika roliga citat ur de här böckerna.
Oh,
med många eviga sanningar har levererats.
Oj, oj, oj.
Så vi hörs nästa vecka. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram.
Gör vi.
Vad det verkar.
Ja. Ha det fint.
Ha det bra.
Hej.
Some of them even said count the votes. Like these people love America. Well, fuck that. Like you do not get to pass voter suppression laws, put out misinformation for years, be in charge of gerrymandering, rig Supreme Courts to steal elections, and then get to be a defender of democracy. That is not what is happening here.